Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket avsnitt, vi har ju en återvändande gäst, vem då?
Ja, vi har ju med oss ingen mindre än Carl Armfelt, vilket är extremt kul och tur för oss nu när det har varit så skakigt på börsen för techinvesterare. Jag känner ju själv att man är lite rädd. Har man verkligen conviction i sina techbolag? Och då är det rätt skönt att Carl kommer här och håller den i handen.
Ja, och Carl, han har gästat podden tidigare en gång i avsnitt 32. Det var ju alltså i princip 3 år sedan, typ i början av podden nästan. Men då var han ju anställd under Swedbank Robur och drev fonden Nyteckning. Sen tog han och kollegan Erik Springkorn och sitt pick och pack och startade ett eget fondbolag som har gått otroligt. Och det måste jag verkligen säga, vilken bravad att starta ett fondbolag och få det framgångsrikt. Det är inte lätt att göra det. Och de har verkligen, verkligen lyckats. Supercoolt. De har ju Teen Ny Teknik, de har även Teen World Tech. Det är fonder som jag tror de flesta av våra lyssnare faktiskt känner till. Så det blir jättekul att prata med honom och se vilka bolag han tycker är intressanta just nu. Och allmänt prata lite om deras strategier också. Men innan vi bjuder in Carl här i samtalet så vill vi påminna om någonting.
Ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Då säger vi välkommen till podden, Carl Armfelt från Teen Fonder.
Tack så mycket.
Du gästade oss i avsnitt 32, men för de som inte känner till dig sedan tidigare, vem är du och vad gör Teen Fonder?
Vi är ett fondbolag som fokuserar på teknik och innovation. Investerar väl ganska brett i alla typer av innovativa bolag, i allt från mjukvara till medicinteknik till internettjänster och digitala varumärken. Jag är en av 2 grundare. Vi grundade fondbolaget för 2 år sedan och har jobbat med aktier och förvaltning i hela min karriär och tycker fortfarande att börsen och att träffa bolag och att aktieförvaltning är väldigt kul, och det är det jag brinner för och det är det vi gör på dagarna.
Hur kommer det sig att ni tog steget från att gå från Robur Ny Teknik till en egen fondfirma så att säga?
Jag tror att för alla som jobbar med kapitalförvaltning så är väl alltid en dröm att starta en egen fond någon dag. Och för oss så var det väl ett sätt att kvalitetssäkra det vi gjorde. För att jag tyckte att vi gjorde något väldigt, väldigt bra. Men ska man orka springa i full fart över en lång tid så ville vi starta en egen firma där vi fick lite mer frihet att lägga all energi och all kraft på det vi tror på. Och det finns väldigt mycket forskning, inte minst pilotskolan, på att små fristående fondbolag har ändå bättre förutsättning att generera bra avkastning över tid. Så att det var väl kombination mellan frihet och att det är väldigt kul att vara entreprenör och driva något själv.
Nu förstår jag att du inte vill prata hur mycket som helst om din förra arbetsgivare, men om man kan titta på vad är största skillnaderna mellan att jobba under Swedbank och Robur-paraplyet och att vara i egen regi?
Ja, men det är alltid väldigt bekvämt att sitta på en stor bank. Du har ju en väldigt trygg plattform. Du får väldigt lätt tillgång till bolag. Det är svårt att starta ett fondbolag. Och jag tycker väl ändå nu när vi har varit igång i 2 år att det som är väldigt kul är att vårt fokus är mer relevant än någonsin. Om man tittar på vilka bolag, vilka sektorer vi investerar i. Och jag tycker ändå att vi har ett väldigt starkt varumärke. Vi märker att många bolag vill ha med oss som aktieägare. Och då har vi samma möjlighet att göra lika bra jobb som en fristående aktör. Hade det varit pyttesmå och helt irrelevanta, då hade det varit svårt att fortsätta göra det vi gjorde historiskt. Men givet vad vi har kommit med de 2 första åren, då kan vi nog ändå nyttja de flesta fördelarna som vi hade tidigare. Och om man vänder på argumentet så framförallt, nu har vi väldigt mycket frihet i att vi kan lägga tid och resurser på det vi tror faktiskt genererar mer avkastning. Inte minst, ta bara en sån sak som vår satsning på TIN Analytics. Att bygga en intern dataplattform där vi kan mäta väldigt mycket och samla in information kring bolag. Sådana typer av satsningar, det är alltid svårt att göra på större företag som är lite mer trögrörliga.
Jätteintressant, jag tycker det med att företag vill ha mer som investerare. Ni syns ju väldigt ofta som ankarinvesterare i emissioner och börsnoteringar. Och det tycker jag är lite intressant. Jag skulle vilja höra lite mer om det. För att det är ganska uttjatat fråga det här med hur man ska hantera när man blir stor. Ni har ju nu närmare 20 miljarder AUM. Alltså ni förvaltar närmare 20 miljarder bara i 10 ny teknik. Och så har ni ju en till fond också. Och det är alltid en klassisk fråga med hur man hanterar det när man blir så pass stor. Men jag skulle hellre vilja höra om fördelarna med att bli så stor. Just kring typ ankarinvesteringar och sådär. Hur viktiga är de för er och hur tänker ni kring det?
Sista 7 åren så tror jag att ankarinvesteringar har stått för ungefär 1/5 av vår överavkastning. Och den siffran har ungefär varit densamma de sista 2 åren. Så att det har varit en viktig faktor. Och jag tror att det blir viktigare och viktigare. Om man driver en fond eller ett fondbolag, då måste man kunna göra saker som våra kunder inte kan göra själva. För 30 år sedan, då var det svårt att köpa en aktie utanför Sverige. Nu med teknikens hjälp kan man investera över hela världen som privatperson. Så att jag tycker ändå att det här med ankarinvesteringar är en sån faktor som vi har som konkurrensfördel tack vare att vi är lite större. Och ibland för oss då så kan ju faktiskt också IPO:n vara det bästa tillfället att komma in i ett bolag. För vi investerar ändå i mindre bolag. Likviditeten är inte alltid jättebra. Och då får man bara en startposition i samband med en börsintroduktion. Då är det mycket, mycket lättare för oss att bygga en meningsfull position över tid. Så det är en av de skalfördelarna vi har. Och det finns många andra. Men att kunna få, att systematiskt träffa alla intressanta innovationsdrivna bolag innan de kommer till börsen. Och sen välja de bästa. Och sen få en stor tilldelning. Det är ändå en konkurrensfördel i dagsläget.
Och hur hanterar ni oftast de här ankarinvesteringarna ni gör? Kör ni det klassiskt liksom teckna-sälj som många privatsparare gör, eller låter ni de här positionerna ligga kvar och bygger i dem?
Om vi hade varit kortsiktiga, då hade det inte funnits något värde för bolagen att ha med oss. Så att vi försöker vara så långsiktiga vi bara kan. Det kommer alltid vara någon börsintroduktion som inte blir som man tänkt sig. Men i alla fall 9 gånger av 10 eller till och med kanske 95 gånger av 100, så är vi alltid mer långsiktigt om vi har kommit in som ankare. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Skulle man sitta och flippa IPO, då finns det nog inget bolag som vill ha med en som ankarinvesterare. Utan vi tror att hittar vi rätt bolag, då jobbar tiden med oss. Och det är alltid omöjligt att lägga hela pusslet vid en börsintroduktion. Så att en annan sak som vi lägger mycket tid på, det är faktiskt att själv ta mycket initiativ till att träffa bolagen innan de kommer till börs. Jag tror till och med så att ungefär hälften av de bolagen vi springer på inför ett IPO-skede, de springer vi på innan de ens valt bank för sin börsintroduktion. Så att jag tror också att det är väldigt viktigt att istället för att bara sitta på kontoret och vänta till att det kommer ett prospekt från banken, så måste man bedriva mycket uppsökande aktivitet. Både att träffa konkurrenter men också potentiella nya bolag som vill till börsen. Så att träffa bolagen en period innan, då kan man också skaffa sig en konkurrensfördel, att skaffa sig en djupare förståelse för bolaget, för kvalitet och vilka som ligger bakom.
Ni är väldigt fokuserade på teknikbolag, och både ni och tech hade ju ett extremt lyckosamt år 2020. Det var ju en fenomenal utveckling helt enkelt. Hur ser dina tankar ut kring det som hände 2020, och framförallt hur ser det ut för 2021? Vi har ju rädsla för till exempel inflation, stigande långräntor och framförallt rotation från tillväxtbolag med höga multiplar till kanske mer klassiska värdebolag. Hur ser du på det?
Det är en väldigt bra fråga och det går inte igenom något kort svar. Men 2020 var ett unikt år. Jag tycker väl att i alla fall 3/4 av den uppgången man såg i teknikbolagen var väldigt befogad. Det berodde på att bolagen utvecklades väl. Det berodde på accelererad digitalisering. Och sen såg vi att räntorna fortsatte att falla under hela 2020. Och det är klart att när räntan går asymptot mot noll, så prisar man tillväxt på ett annat sätt. Och hela resonemanget kring TINA, there is no alternative, det är alltid relevant. Men om vi fokuserar på att hitta bra bolag som växer under sin omsättning, som kan växa sin vinst, de kommer nog lyckas väl oavsett ett högt eller lågt ränteläge över tid. Så det är våran utgångspunkt. Kollar man på lite kortare perspektivet, så skulle 10-åringen nu ha gått till 2 eller 3%, Då tror inte jag att det är en katastrof, utan det skulle vara om man helt plötsligt såg ett räntescenario som var väldigt, väldigt aggressivt. Man vill ju aldrig ha en exogen chock i den mån man kan. Så att jag tror över tid, det handlar nog mer om vilket delta, vilken velocitet som kanske räntorna går upp. Och som alltid, nu under Q4 och i början på det här året, då har vi sett att räntorna har gått upp, men samtidigt har bolagen kommit med väldigt bra rapporter. Ska man då jämföra med historien, då hade vi en period hösten 2018. Då gick också räntan upp väldigt mycket, men samtidigt så var det många av innehaven som kom med väldigt negativa nyheter. Både en del vinstvarningar, en del dåliga rapporter, men också en del bolag som kom med andra typer av negativa besked. Och då var det väl lite extra jobbigt när du både har dåliga bolagsval under en tidsperiod samtidigt som räntorna går upp väldigt mycket. Så man måste alltid sätta allt i ett perspektiv. Men de här enklaste resonemangen att antingen kommer tillväxt eller värde går bra över tid, det tycker jag är lite för enkelt. Utan det handlar egentligen om att hitta rätt bolag.
Om vi leker med idén att räntorna går upp över 3%, då, hur påverkar det er egen strategi?
Jag tror väl inte att den påverkar vår strategi nämnvärt. Viktigast är ju kanske bolag med väldigt stor nettobelåning. Det är egentligen de som påverkas än mer negativt än tillväxtbolag. Så att det viktiga för oss är egentligen att om vi skulle se ett väldigt annorlunda räntescenario eller att det blir väldigt stökigt, då tror jag att det är viktigt att vi har många olika typer av innovativa bolag. Både de som växer väldigt fort och de som växer lite mindre fort. Många olika sektorer, subsegment. Jag tror egentligen kombinationen att man ska undvika någon enskild faktorrisk, den är nog minst lika viktig som den här ränterisken. Så vi tänker väl lite mer kanske i den typen av riskmitigering snarare än en räntan isolerat, för den går egentligen inte att göra så mycket åt.
Har ni någon hänsyn generellt till makro? Är det något ni lägger tid på?
Vi lägger väl lite tid på det, men inte särskilt mycket, utan vi gör väl kanske några avstämningar per år och tänker, har vi någon specifik faktorrisk i fonden som vi inte vill ha? Och när vi räknar ihop en exponering mot en sektor eller ett fenomen eller en tekniktrend, är det någonting vi är obekväma med? Det skulle ju kunna varit, om man hade väldigt många bolag i Storbritannien, är man bekväm vid en Brexit? Så det är väl en sån fråga man ställer sig ibland, men i det dagliga jobbet så tar det en väldigt liten tid. Delvis för att väldigt många av de bolagen vi investerar i, de är ändå ganska ocykliska. Hade vi varit en råvarufond eller en shippingfond eller en fond som handlade oljeterminer, då kanske man skulle lagt mer tid på makro. Men överlag så är det egentligen ganska många av de bolagen vi har som är rätt konjunkturokänsliga. Och då gäller det väl bara att hitta riktigt välskötta bolag som kan växa sina vinster och ha en hög organisk tillväxt över en lång tidsperiod.
Om jag förstår dig rätt så är du inte särskilt orolig kring fundamentan i bolagen ni äger. Hur ser du på värderingen? Tror du det är någonting som ni kan straffas för framöver?
Nej, men det är nog fel att säga att vi inte är oroliga för fundamenta. Alltså, vi lägger väldigt mycket tid på allt i bolagsanalysen. Men självklart så är värdering något som är alltid varit utmanande. Och vi tycker väl framförallt att om man tittar på de amerikanska IPO:erna under sista kvartalet 2020. Där såg man att en del bolag, som exempelvis ett Snowflake som kom till börsen, så var det ganska extrema värderingar för hur mycket de växte och för hur välskötta bolagen var. Så att då går det alltid att tänka lite relativt. Under den tidsperioden kunde vi hitta väldigt många intressanta bolag i Norge på Euronext Growth, som hade en helt annan värdering mot samma tillväxt, samma marginaler och samma kvalitet. Så att det finns ju alltid relativa värden att hitta. Och som sagt, värderingarna är höga, och jag tycker väl till största del att det är motiverat. Och det som brukar historiskt vara den största utmaningen för oss, det är om vi hittar ett högt värderat bolag och helt plötsligt så förändras tillväxtkaraktären väsentligt. Då får man en double whammy. Inte minst om man tar medicinteknik. Där har vi väl haft kanske lite mer slagighet mellan innehaven, i att har ett litet enbent bolag och du inte lyckas med din försäljningsresa och du är högt värderad, ja, men då blir du dubbelt bestraffad. Men ja, generellt så får man tänka parallellt ibland om man ser att någon viss subsektor är väldigt dyrt värderad. Till exempel så tycker vi väl fortfarande att amerikanska bolag som är lite större, där är det otroligt många passiva investerare, många ETF-er, indexfonder. De bolagen har väldigt stor del index. Och även i USA då, bara man tittar på en kategori mindre bolag. Det behöver inte ens vara small caps, det räcker med att det faktiskt börjar kika på mid caps. Så där går det ändå att navigera bättre vad det gäller värderingar än om man skulle varit en passiv investerare som bara investerar i de största techbolagen.
Om man tänker frågor så som du är inne på som förändrar liksom utsikterna. En sån stor fråga just nu är ju att samhället håller ändå på, förhoppningsvis nu ska öppna upp i och med att vi får ut vaccinationer och så vidare. Tänker ni någonting på det ur perspektivet coronavinnare, coronaförlorare? Tittar ni på bolag som ni tror kan gynnas av att folk återgår till ett lite mer normalt samhälle igen?
2020 så ökade vi faktiskt ganska ordentligt i våra dataspelsbolag under våren. Då kände vi att de skulle bli kortsiktiga coronavinnare. Tittar man nu då, så vi är egentligen inte så taktiska i grund och botten. Det är små bolag med ofta dålig likviditet. Det är väldigt svårt att tajma marknaden. Jag tycker generellt som en småsparare, det viktigaste är att ha lång tid i marknaden snarare än att försöka tajma olika trender. Och i det perspektivet så skulle det vara ett år där flygbolag eller hotell går fantastiskt bra. Det är inget som stressar oss, även fast börsindex då, om du har lite valuebolag eller junkbolag som helt plötsligt får då sina 6 månader in the limelight. Utan vi gnetar på som vanligt och försöker bara hitta bolag som vi verkligen tror kan växa snabbare än den bredare ekonomin över en längre tidsperiod. Det är möjligt att kanske inom hälsa att vi har några bolag som har haft lite motvind. Där har vi kanske varit lite försiktigare i att öka kortsiktigt. Så att det är klart att det är alltid något bolag där du kan hitta någon liten möjlighet nu när världen öppnas upp. Men överlag så handlar det väl snarare om att bara sträcka ut perspektivet och hitta riktigt bra bolag som kan förädlas oavsett om det blir en snabb återhämtning av corona eller inte.
Du nämnde förädling där. Hur ser du på nuvarande intresset för aktier? Man ser ju den här memen stonks only go up. Det känns som många tänker att this time is different. Ser du någon typ av bubbeltendens där?
Det är klart att om man tar hela meme-rallyt i USA så är det ett tvegat svärd. Det är både för- och nackdelar. Det roligaste är ju ändå att det känns som att många yngre har ett väldigt stort intresse för sparande aktiemarknaden. Och sen finns det också en känsla av att det är väldigt många unga som är väldigt spekulativa. Och nu har man läst lite artiklar om att en del nätmäklare till och med förbjuder handel i single stocks under en viss ålder. Man får bara spara i fonder eller vad det kan vara. Så att, nej men överlag så tror jag att Sverige har ju alltid haft en väldigt stark aktiekultur. Och det har gynnat alla svenska pensionssparare de sista 30 åren. Jämfört med Tyskland, där har man mycket lägre andel aktier i sin tjänstepension och sitt pensionssparande. Och det kommer göra att man har en lägre levnadsstandard där. Tittar man på USA så har väl kanske aktieintresset också ökat de sista 2-3 åren på gott och ont. Så att, då gäller väl för de som har liksom fått intresse för börsen och fått intresse för aktier att försöka att investera snarare än att spekulera. Den utbildningsresan är väldigt, väldigt viktig. Och det kommer alltid vara någon slags varierande intresse för börsen. Så att, skulle man göra en barometermätning nu så är väl intresset högt. Och är det bra eller dåligt? Ja, jag tycker det är lite svårt att dra en enskild slutsats.
Du har inte det här Peter Lynch-tänket att man ska vara lite varsam när tandläkaren kommer fram till den på festen och börjar snacka aktier?
Jo, men det känns som att tandläkaren har pratat aktier i många år. Nej, men självklart. under hösten så en sak som vi faktiskt gjorde en liten förändring var väl att vi ökade antalet innehav i portföljen. Om börsen är väldigt, väldigt slagig, om värderingarna spretar åt lite olika håll och vi känner ändå att omvärldsläget var väldigt svårbedömt, då ökar du faktiskt upp och har lite fler innehav än normalt. Och det är en sån, tyckte vi i det scenariot, en väldigt riskmitigerande faktor. Men det ligger ändå någonting i det som Peter Lynch säger.
Ja, det är just det med diversifiering tänkte jag fråga om också. Det blir ju naturligt så, när man är så pass stor som ni är så måste man ju sprida ut det över väldigt många innehav. Men är det några tankar, tänker du mycket kring det, just koncentrerad versus diversifierad portfölj? Ser du som småsparare till exempel en fördel att kanske gå mot en koncentrerad portfölj som har blivit ganska populärt de senaste åren?
Jag tycker att de bästa fonderna är alltid spetsiga i termer av att de är relativt koncentrerade och har ett väldigt tydligt fokus i sin investeringsprocess. Och för vår del så vill vi alltid ha en spetsig fond. Men däremot så finns det inget egenvärde i att ha så bara så få antal bolag som det bara går. För tech är otroligt förändligt. Medicinteknik är också väldigt svårbedömt. Det vi har lärt oss i historien är att conviction, det är nästan omöjligt att veta vilka bolag som går bra eller dåligt i portföljen var enskilt år. Världen är väldigt, väldigt stokastisk. Så att om världen är stokastisk, då är det viktigt att ha många olika bolag. Och vi som ändå försöker komma in i bolagen ganska tidigt, kikar vi på ett microcap som har 1 miljard i börsvärde och inte alls har lika lång finansiell historik, då kommer vi aldrig kunna ha ett gigantiskt innehav. Och det gällde även tidigare när fonden var mindre och det gäller även nu. Så att skulle vi bara ha en väldigt koncentrerad portfölj, då tvingas man ju också att kika på lite större bolag. Så för oss att behålla den här mixen, att vara så spetsig som vi kan vara, men samtidigt ändå inte stänga dörren till de minsta bolagen. För oftast kommer de bästa nya idéerna underifrån. Den kombinationen är väldigt viktig. Och det är också väldigt viktigt för oss att ett enskilt bolag eller en enskild faktor ska inte kunna förstöra för hela portföljen, utan det är mycket lättare att leva med en portfölj om man har så många innehav så varje enskilt innehav inte är alldeles för betydande. Sen så kanske det är någon gång som man ökar upp i något bolag för man tycker att det är lite extra felprissatt eller man känner att ett bolag kommit med flera bra rapporter i rad och att marknaden kanske missförstår att det går i helt rätt riktning. Men överlag så tror inte vi att conviction som term är någonting som är särskilt bra egentligen.
Finns det någon fara när man är en stor fond ändå och försöker vara mer koncentrerad att det är man själv kanske som jagar upp priserna?
Det är en väldigt bra fråga. Vi försöker att när vi gör affärer försöker vi köpa mycket block. Vi försöker vara väldigt delaktiga i riktade emissioner. Om vi köper något över börs så brukar det vara väldigt mycket disciplin. Så att det är ett hantverk när man tittar på mindre bolag. Det gäller ibland att våga vara långsiktig. Om någonting går lite snett ett år för ett bolag så är det inte alltid rätt att avyttra hela innehavet direkt. Det är också en lärdom från historien. Så det är en kombination av många, många olika faktorer. Det är svårt att dra någon slags enskild slutsats.
Just det här med de här bolagen som vi pratar om, många av de här techbolagen, framförallt SaaS-bolag och sådär, känns ibland nästan för bra för att vara sant. Alltså, vi har ju bolag som tjänar grovt mycket pengar. De växer i liksom ibland till och med tresiffrigt, vilket är rätt galet. Och dessutom är de ju asset light, som vi pratade om förra avsnittet, så att de har inte några jättestora balansräkningar, alltså de sitter inte på så mycket skuld i alla fall. Och dessutom så är de konjunkturokänsliga, som du säger, många av de här bolagen. Är det så att vi är inne i en guldålder eller som pågår just nu, eller är det liksom this time it's different? Stämmer det den här gången?
Det är definitivt den största digitala omställningen som har någonsin ägt rum. Och den har accelererat efter 2020. Och de bolag som gör riktigt bra mjukvara, de kan skapa stora värden för sina aktieägare. Sen tycker väl jag att ibland då när man springer på ett litet nordiskt SaaS-bolag som kanske omsätter 100 miljoner, det är inte Salesforce eller Adobe. Och det är klart, då kan man inte värdera dem till någon slags världsherravälde. Man kan inte heller vid en börsintroduktion bara göra som antagande att de kommer vinna allt. Utan det är otroligt mycket hårt arbete. Men däremot så har vi väldigt många innehav som har kommit till en punkt där bolaget blivit mer av ett självspelande piano. Där man har en väldigt stark produkt, enormt höga inträdesbarriärer, duktiga medarbetare och man dessutom då har ett så fint varumärke som man dels kan anställa de bästa men också faktiskt göra bra förvärv. Så att definitivt skulle jag säga att det är en golden age för många SaaS-bolag. Men devil's in the detail. Det kommer komma fler bolag till börs. Alla kommer vara väldigt optimistiska. Några av dem kommer vara väldigt fina bolag, men absolut inte alla. Och tittar vi tillbaka de sista åren så det kommer alltid vara något SaaS-bolag där vi kanske underskattar hur svårt det är att nå en viss punkt. Men överlag så har jag lyckats väldigt, väldigt väl med bolagsvalet även inom SaaS. Och vi känner också, det är väldigt tydligt att det är väldigt återkommande faktorer. Någonting som funkar för bolag A och B är väldigt ofta sant också för bolag C och D. Så att ha träffat många gör ändå att risken för att göra nybörjarmisstag tycker jag går ner ganska ordentligt. Men det kommer alltid vara jättesvårt. Och det finns också SaaS-bolag där jag har varit aktieägare i 5, 6, 7 år. Där man hela tiden lär sig nya saker om hur deras marknad funkar. Vad är den verkliga inträdesbarriären och så vidare.
Apropå nybörjarmisstag och devils in the details som du säger. Förstår att det här är en extremt svår fråga att göra enkel. Men om man sitter där som privatinvesterare och kollar på noteringar som kommer och bolag som finns på börsen. Kan du ge något liksom hyfsat handfast råd till vad ska man titta på för att undvika bluffarna så att säga? Eller de dåliga bolagen? Eller hur man hittar dem bra då?
Först och främst då, om man förstår produkten, kan göra någon slags bedömning. För jag tycker ändå man ska fokusera på att investera i de bästa bolagen. Det är det enklaste sättet att skapa en god avkastning över tid. Fokusera bara på de bästa bolagen. Och ett bolag som kan växa över 20% organiskt och samtidigt ha en marginal på minst 20%. Där har du ändå en helt annan riskprofil än att komma in i något bolag som inte har intäkter eller som går med enorma förluster. Och det är ändå väldigt ofta man träffar privatpersoner som berättar väldigt, väldigt brinnande om något innehav och så frågar man vad håller bolaget på med och så kan de knappt svara på det. Eller som inte har satt sig in i detaljerna kring produkten och kärnan i bolaget. Jag tror ändå att fokusera på bolag som har en tillväxt över 20 och en marginal över 20. Det är väl en sån tumregel. Och sen så när man väl sitter där och i praktiken så är världen så otroligt mycket mer mångfacetterad. Och det är många andra aspekter att ta i beakt. Och det svåraste är ju egentligen att förstå. Kommer det här bolaget och kommer den här produkten att vara relevant om 5 år plus? Det är väldigt svårt. Och ta bara ett bolag som Facebook, när de gjorde sin IPO. De var ju redan en kategorivinnare globalt. Men när man tittar på andra sociala plattformar, det är ändå väldigt många som har försvunnit genom åren. Så vid Facebooks IPO, det var inte någon självklarhet att bolaget skulle behålla den här slags innovationskraften och våga fortsätta kämpa och sen till och med gå ut och köpa massor med konkurrenter. Och konsolidera. Det är ju otroligt svårt inom teknik att skaffa sig en uppfattning vad som kommer funka om 3, 4 eller 5 år. Och det bästa knepet är väl att det som har funkat historiskt även kommer att funka i framtiden. Det är ändå den bästa tumregeln. Så när ett bolag har blivit riktigt bra, när ett bolag är en kategorivinnare eller kanske har högst marknadsandel av alla i sitt lilla segment i världen. Då är det i alla fall intressant.
Hur ser du allmänt på såna här självförstärkande feedback loops? Till exempel Google och sitt sökverktyg. när det sökverktyget blir bättre, då är det in fler användare som gör att verktyget blir bättre och så vidare och så vidare. Eller Facebook som du nämnde, vilket gör att de exponentiellt drar ifrån alla konkurrenters egna produkter. Vilket gör att de har ju fortsatt en väldigt stark tillväxt. Tror du det här kan göra tidigare glastak, till exempel 1 trillion dollars, 5 trillion, 10 trillion i market cap, kan sprängas snabbare än vad man någonsin trott?
Inom alla teknikbolag, framförallt när det både säljer och levererar digitalt, så gäller inga av de reglerna som man ser i den vanliga ekonomin. Så det går fortare att bygga upp bolag. De bolagen som blir vinnare är färre. Så att värdet koncentreras till faktiskt färre aktörer. Det är inte alla segment inom teknik där det får de här extrema winner takes it all-effekterna som ett Facebook eller ett Google. Eller om man tar då ett Advinta som äger radannonser. Det finns ju också väldigt många andra segment. Ta dataspel eller B2B-software där det kommer finnas en uppsjö av konkurrenter som alla kan ha en god lönsamhet. Men inom vissa segment, där kommer definitivt ta de här enorma skalfördelarna. Och något som kanske skett de sista åren, det är väl att man går från lite mer generell mjukvara till vertikaliserad mjukvara. Och då uppstår helt nya inträdesbarriärer och mycket mindre nischer. Men om du lyckas fånga den nischen så kan också värdet vara ganska stort. Så att över tid så det är en jättebra frågeställning, och det är något som vi försöker lägga mycket tid på, och i vissa sektorer så är det en otroligt viktig faktor.
Kan du beskriva vad du menar med att man går in på nya vertikaler för de lyssnare som inte känner till begreppet?
Nej, men om vi tar till exempel e-commerce. Amazon är ju ett bolag som säljer produkter inom alla kategorier. Om du skulle starta ett e-commerce-bolag som bara sålde mattor och fokuserade på det, då är det någonstans är det mer vertikal tjänst. Du fokuserar på en vertikal. Tar du mjukvara, antingen så gör du CRM-mjukvara för alla typer av bolag i alla sektorer. Eller så kanske du fokuserar på att bara göra CRM-mjukvara för bolag inom byggsektorn. Där du kan bygga mycket mer avancerade funktioner som är mer anpassade för just dina kunder. Och där vi kommer från, den här första vågen av digitalisering, så var det nog väldigt breda verktyg som var de som faktiskt vann. Även Salesforce kom ju från en bred bakgrund. Och nu märker vi ändå att det finns väldigt många mindre nischade bolag i allt från e-commerce till B2B-software som har mycket, mycket mera vertikal mjukvara och bygger sina inträdesbarriär på ett annat plan.
Apropå mattor på nätet, Rugvista ska ju noteras, är väl första handelsdagen nu på torsdag, det vill säga dagen det här släpps. Där är ni ankare investerare. Vill du berätta hur ni tänker kring det bolaget?
Generellt har vi varit väldigt försiktiga till e-commerce historiskt. Vi föredrar ju ändå bolag som levererar ettor och nollor före fysiska föremål. Och det beror på att många av de e-commerce-bolag vi kikat på har varit så otroligt konkurrensutsatta. Så någonstans har man haft en rörelsemarginal på 2-4%. Och det har varit alltid problem vid lagerflyttar, vid nedskrivningar, vid trendskiften och så vidare. Många bolag som också lagt väldigt stor del av sin omsättning på att förvärva nya kunder, så att customer acquisition cost har blivit väldigt hög i många sektorer. Så att undantaget där vi har gjort mycket jobb de sista åren, det har varit lite mer vertikala e-commerce-bolag. Rugvista är en global kategorivinnare, framförallt inom Europa, inom mattor. Det finns ingen annan aktör som ens i närheten av deras storlek. Det som också är unikt då är att sourca mattor är inte lätt. De har två kategorier. Dels mer klassiska mattor, men också designmattor. Och hade ni två försökt starta ett mattföretag idag, så hade det varit otroligt svårt för er att skapa den direktrelationen till producenter som Rugvista har. Det är också en nisch där det finns väldigt få produktvarumärken inom offline. Och det skapar också en lite annan särställning för den som lyckas bygga ett starkt digitalt varumärke. Om du vet att Rugvista är det bolag som har bäst utbud, bäst pris och bäst kvalitet, då blir det ändå en enorm konkurrensfördel när man går från det analoga köpbeteendet där man inte har någon typ av varumärkeslojalitet, där du bara har gått till den närmsta mattbutiken. Så att det som är unikt för det här bolaget då, det är att de har växt lite drygt, ja, en bit över 20% de sista åren, men samtidigt har en EBIT-marginal på över 20%. Nu i år då har de fått en bra start 2021. Den organiska tillväxten har varit så hög som 80%. De tror väl själva att de kan växa 20% över tid. Det är deras finansiella mål. Och jag tror väl ändå att det är ett bolag som också nu de närmast kommande åren, lyckas man med sin affärsplan, då kommer nog marginalen gå upp från 20% mot närmare 30%. Den potentialen har de ändå. Så att det är väldigt, väldigt tacksamt att vara en kategorivinnare i en nisch där det finns väldigt få konkurrenter, där det är krångligt att sourca produkterna och där du faktiskt har en liten nisch där du kan få en väldigt hög marginal.
Hur fungerar det i såna här vertikaler där man kanske inte handlar så ofta? Om du kollar på Amazon till exempel, då är en del av deras businessmodell att du ska gå in där lite hela tiden och köpa det du behöver. Men för mattor, du kanske inte handlar så många mattor under hela ditt liv. Hur förändrar det lifetime value hos kunder?
Jag tror att det viktigaste då är att man måste jobba annorlunda med sin budget för att förvärva kunder. Det blir andra kanaler. Mixen mellan till exempel hur mycket man lägger på SEM, SEO. Sådana faktorer blir väldigt, väldigt viktiga. Så att både i organisk trafik och i betald trafik, om man tänker kundlojalitet, så måste man nog jobba lite annorlunda. Det är ändå mer tacksamt att ha en eller något enklare en modell där kunden ska köpa 2 dagar i veckan för att Amazon är det stället där du till och med köper din mat. Det tror jag gör att de måste nog tänka lite annorlunda i sin marknadsbudget. Det är det viktigaste. Men samtidigt så gäller ju ändå samma faktorer som top of mind, varumärkeskännedom, stort produktutbud, var duktig på fulfillment. Och jag tycker ändå att något som är väldigt kul är att alltså, tittar man på Rugvista, de vill ha väldigt bra score på Trustpilot. Det är ett bolag som har väldigt många nöjda kunder, en hög NPS och ändå är verksam i en sektor där det är lite mindre konkurrens.
När det kommer till vanliga e-handelsbolag så behöver man ju ofta, som du säger, plöja in extremt mycket pengar för att ta en väldigt stor andel. Och när du väl har den här winner take all grejen, det är då du kan börja få lönsamhet på bolaget. Hur ser det ut då på de här vertikalerna? Är det mycket lägre barriär där tills man når lönsamhet?
Det är nog lite olika. Men om man tar till exempel mat, mathem, de här breda kategorierna, där är det ju otroligt tufft. Där är det 5-10 års investering med enorm capex för att ens nå ett break-even. Om till och med ICA-gruppen har svårt att tjäna pengar på mat på nätet, det visar ändå hur svårt det är. Så jag tror överlag så kommer det alltid vara bättre och enklare att nå lönsamhet för vertikal e-commerce. Men det beror nog väldigt mycket på vilket segment man är i. Tittar man på Rugvista specifikt då, så vänder man på det och frågar, vad är det här bolaget för utmaningar? Så skulle jag säga att det är ett bolag som inte har kommit lika långt som många andra vi tittar i att bygga en.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Modern teknikstack. Att vara väldigt adaptiva hur man jobbar med marknadsföring, automatiserad marknadsföring, SEO, SEM och så vidare. Så att de har lyckats nå den här marknadspositionen trots att man kanske har underinvesterat mycket i sin plattform. Så att om det är något man ska hålla koll på de närmsta 1-2 åren, det är vilken hastighet kan de nu ha i att anställa nya duktiga personer som kan med väldigt hög fart förbättra allt ifrån backend till frontend till SEO. De här bitarna så är de ändå, har de nog varit lite underinvesterade i. Men tittar man nu på lönsamhet och den omsättning de har, så har de ändå nått den punkten att de faktiskt har möjlighet att investera i det här utan att det kommer kosta för mycket.
Vi kan ju tillägga också bara för lyssnarna att avsnitt 152 gästade ju din kollega Erik Sprinkorn, och då pratade vi just om det här lite kring er syn på e-handel också. Jag tänkte vi kunde hoppa vidare till ett annat bolag som noterades ganska nyligen, som jag vet att en del lyssnare är nyfikna på också, Fractal Gaming, som håller på med chassin är det väl framförallt till datorer och sådär. Hur gick tankarna bakom det bolaget och hur ser framtiden ut där?
Om man tittar på Fractal Gaming så en av de viktigaste kopiorna, det är att vd och grundare Hannes fortfarande äger 39% av bolaget. Det tycker jag ändå är ett av de starkaste bevisen på att om du lyckas driva upp ett bolag till att omsätta flera hundra miljoner och du som grundare fortfarande äger 39%, då är det ett väldigt fint och välskött bolag som kan generera fritt kassaflöde över tid. Så det är ett bolag som växer snabbt. Det är ett bolag som har väldigt goda marginaler och god lönsamhet. För att chassi är ett tacksamt segment, framförallt om man fokuserar på lite mer premiumchassin som Fractal gör. Det är ett bolag som är fortfarande entreprenörsdrivet. Om man tittar både på aktieägarlistan och hur hängiven vd är och hur långsiktig han verkar vara. Och hans passion för det de ägnar sig åt. Och det är ett bolag som också faktiskt vinner sina kunder genom att de har ett väldigt starkt varumärke. De har väldigt hög kundnöjdhet, och det beror på att jag tror att de har haft som attityd att vara väldigt duktiga med reservdelar, att hela tiden ha respekt och verkligen försöka på riktigt göra ett bra jobb för sina kunder. Det tycker jag genomstrålar hela verksamheten, hur man själv ser på deras produkter och de reviews som finns på allt från ett Amazon till andra kanaler. Det, lite av kruxet nu då, det är väl att de ska traversera in i lite nya produktkategorier. De har nämnt att två stycken närliggande områden är till exempel gamingstolar och gamingheadset. När de kickade igång inom chassi så var det ett segment där det fanns väldigt få som ville göra snygga, bra, funktionella saker. Och till exempel gamingstolar känner man väl själv, det kanske också är en ganska eftersatt produktkategori. Vill du ha en snygg gamingstol som inte ser hemsk ut, så går inte det att köpa dagsläget. Det existerar inte. Och även inom headset, givet deras starka varumärken inom chassi, så känns det också som ett ganska logiskt ställe att på sikt expandera till. Och att gå in i nya produktkategorier, det är aldrig enkelt. Och de har ju en konkurrent Corsair som har gjort det med framgång på många områden, men också lagt ganska mycket pengar. Så att det är något man ska hålla koll på, och det är något man måste följa löpande, och det kommer inte vara jätteenkelt. Men det här är ändå ett bolag som har en förutsättning att faktiskt ta sig in i nya produktvertikaler och växa sin marknad. Så vill man vara lite djävulsk advokat då kan man ställa sig frågan, hur långt kan de på 5 eller 10 år ta sig om de bara ska luka i chassi? Och där tror jag att över tid så måste de faktiskt vidga varumärket något.
Kan man också leka djävulens advokat och fråga, vad vallgravarna ligger i att bygga chassin. För om man jämför med till exempel Endor som gör rattar, så finns det ju någon typ av teknisk komponent där i bakgrunden som är svårare att kopiera och klistra. Hur ser det ut där med chassin?
Jag tror att det viktigaste är varumärke. De har investerat mycket i sitt varumärke sedan dag ett. Och varumärket kommer alltid vara viktigare än funktioner. Så att, det är klart att det är flera av de stora chassitillverkarna som ändå har höjt sin ambitionsnivå de sista åren. Men det har inte påverkat deras marginal till dagsdatum. Så att jag tror ändå att det är klart, det kanske är ännu mer tacksamt att hålla på med racingrattar. Där kanske finns en ännu högre instegsbarriär. Men kollar man på konsumentvarumärken inom andra sektorer, så är du duktig på att ha ett bra varumärke och ta hand om dina kunder, då kan du definitivt inom premiumsegmentet ha en bra marginal över tid. Så det är väl det man måste tro på.
Vi pratade lite tidigare om börsnoteringar i USA som varit ganska dyra, Snowflake bland annat. Två andra bolag som noterades under 2020 och under 2021 är ju Roblox och Unity, som jag vet att du vill prata lite om. Framförallt tror jag väldigt många är nyfikna på Roblox. Och för lyssnaren kan jag nämna att Roblox tog vi upp i avsnitt 160 och Unity 146. Så de kan vi lägga in i avsnittbeskrivningen också.
Ja, nej, men Roblox är ju superspännande. Det är ett bolag som vi träffade första gången för 3-4 år sedan. Och de gjorde väldigt nyligen en börsintroduktion. Vi har ett litet innehav i båda våra fonder i dagsläget i Roblox. De kom till börsen på en lite högre värdering än vad vi hade önskat. Och därför valde vi att vi har ett lite mindre innehav i dagsläget. Det är ett extremt välskött bolag som har ett enormt engagemang bland både sina kunder och de faktiskt 8 miljoner personer som också utvecklar spel och upplevelser på deras plattform. Jag tycker bara en sån här faktor som folk kanske inte känner till inom Roblox var att de gjorde en investerarpresentation för 2 veckor sedan och la upp på sitt YouTube-konto. Och den här investerarpresentationen har de tagit bort den från den publika listningen. Men innan de tog bort den så tror att det var på 7 eller 8 dagar, så fick den 840 000 visningar och 54 000 upptummar. Så jag undrar, vilket annat bolag på börsen har lagt upp en investerarpresentation och fått så många som har tittat på videon och tycker att det är fantastiskt? Så jag tror att en av de grejerna som Dave då, Baszucki, som är grundare och fortfarande vd, är duktig på, precis som Elon Musk, är att han har förstått det här med kommunikation, att du kan inte kommunicera olika med dina aktieägare, dina kunder och dina utvecklare. Utan det här är ett bolag som skapat en fantastisk plattform där alla är väldigt engagerade. Allt från de som spelar spelen vill bli aktieägare och de som har spelat spelen vill bli utvecklare. Och där finns enorma flywheel-effekter i att desto större plattformen blir, desto mer olika typer av verktyg du kan bygga som gör att man kan göra flera olika typer av spel, inte minst inom 3D, så kommer att det bli en mer och mer relevant plattform. Så tittar man lite på siffrorna då. De har i dagsläget då ungefär 200 miljoner månatliga aktiva användare nu. De växte det med 80% under förra året. Jämför man det med Twitter, så tror jag att Twitter har 300 miljoner dagliga eller månatliga aktiva. Och jämfört med Minecraft, som ändå är ganska likt Roblox, men kanske inte riktigt lika mångfacetterat i sitt plattformstänk, så har de nu, jag tror att det är 130 miljoner månatliga aktiva. Så att de börjar nu bli nästan dubbelt så stora som Minecraft, och bara det i sig är ju otroligt imponerande. Precis som när Unity kom till börsen, så känns det ändå som att det här är en väldigt unik kategorivinnare. Och jag tycker man kan jämföra med ett Microsoft för 20 år sedan. De har en otroligt bra produkt där de kan nu investera väldigt mycket kapital i att göra den bättre och bygga en otroligt mångfacetterad plattform.
Ja, jag tycker det är otroligt intressant det du nämner om att de liksom försöker hålla investerare, spelare och användare inom samma paraply. För rent historiskt sett har man ju sett en väldigt stor disconnect mellan spelare och investerare i spelbolagen, så det är jäkligt intressant att de kopplar ihop där. Men jag undrar, framtiden för Roblox, just nu så består ju majoritet av spelare av barn, av unga. Tror att det här kommer utvecklas över tid så att man ser fler äldre, fler i våran ålder kanske, som sitter och gör spel och spelar på Roblox?
De har ju som fokus att faktiskt fokusera på lite äldre kundgrupper. De bygger väldigt många verktyg nu som ska göra det möjligt att utveckla lite mer hardcore och midcore-spel som är lite mer relevanta för andra ålderskategorier. Men i grund och botten så tycker jag att om man tittar på andra teknikplattformar och andra plattformsbolag, alla som har user-generated content, blir en helt annan skalbarhet. Och tittar man på några av de största hitsen sista 2-3 åren på Steam, så inte minst både Valheim och andra titlar som har kommit, det är inte alltid de mest avancerade spelen med bäst grafik som får störst genomslag, utan det är de spelen som har många sociala faktorer och där du får till ett otroligt kul gameplay. Så att jag tror ändå att det kommer också gälla för Roblox. Kan de vara en relevant plattform och förlita sig på user-generated content, då har de all möjlighet i världen att faktiskt komma in i nya ålderskategorier också. Jag tror väl ändå att Minecraft har ju med viss framgång lyckats bredda sin målgrupp. Och sen är frågan då, hur mycket måste man bredda den över tid då? Det är nog inte helt självklart. Det som är självklart är nog att monetisering och betalningsvilja är nog högre om man ökar den genomsnittliga åldern på användarna på plattformen. Så deras strategi är att bygga ett riktigt multiverse, som är filmen Ready Player One. Och att det ska vara en underhållningsplattform där många vill spendera mycket tid. Och i och med att de ändå är så pass duktiga och att de är definitivt ett av de tre bästa bolagen i världen på user-generated content, då tror jag ändå att de kommer vara mer förändliga än om det här hade varit ett Fortnite. En speltitel som har ett fokus på en viss kundgrupp. Jag tror user generated, då blir det ändå lite mer adaptiv och det blir ändå mer mångfacetterat i både produkt, underhållningsnisch och åldern på dina spelare.
Du nämnde här multiverse, och det är jäkligt hett nu. Och man ser ju bland annat då i Roblox, du kan ju tjäna pengar via spelet. Du ser att folk har konserter och liknande i spel som Fortnite och i Roblox såklart. Vad tror du är nästa steg i utvecklingen för att man ska se den här Ready Player One multiverset?
Om man tittar lite bredare så kommer en sån faktor vara när datorgrafik blir helt fotorealistisk. Då blir det ändå, det är helt andra underhållningsvärden. En annan sån faktor är när film och tv-spel kommer mötas i att all underhållning blir mer interaktiv. Att du faktiskt kan interagera med skådespelare eller karaktärer som du älskar. Det tvärsnittet är också superintressant. För Roblox del så handlar det nog kanske inte om de faktorerna på medelfristigt tidsperspektiv, utan där är det viktigaste sociala. Och tittar man nu både på Epic Games och Fortnite, som ändå också har kommit väldigt långt och är den andra vinnaren inom att faktiskt bygga väldigt sociala plattformar, så är det nog deep social. Hela den biten är det mest intressanta. För det skapar så otroligt mycket gravitation. Om alla dina kompisar är på en plattform, då det är ändå där du vill vara. Lyckas de bygga ett digitalt fritids, det är klart att det är där du vill hänga med dina vänner. Och någonstans så blir det väldigt datadrivet. Och när man har så mycket data och när man har så otroligt många engagerade spelare som ett Roblox har, och man växer i en brutal takt, inte minst också i emerging markets, där man inte har samma prestanda på sina datorer eller samma prestanda på sina smartphones, så är ju det flywheelet, det kommer inte gå för hackor.
Apropå virtuella världar och så på det sättet, såg ni en artikel häromdagen om att Facebook just nu har drygt 10 000 personer som jobbar med Oculus och VR-delen hos dem, det vill säga en femtedel av personalen sitter alltså och jobbar med VR och AR. Tittar ni någonting på den typen av trender? Det var ju väldigt hett för något år sedan, men nu känns det som att det har kommit ner den här perioden där folk, jättemycket människor jobbar på det, men det är inte lika hypat i media, vilket borde betyda att det kommer spännande produkter snart.
Ja, men VR-hypen på den finansiella marknaden har väl rullat över ganska ordentligt. Tittar man på Steam nu, så nu kan du faktiskt som utvecklare tjäna pengar på att göra ett VR-spel. Det finns en mycket större installbase. Om man tittar på toppsäljarlistorna så finns det ändå många VR-titlar som faktiskt skeppar ganska många enheter. Så nu har vi ändå kommit till den punkten att om du bygger ett bra VR-spel så finns det ändå en publik. Där var man inte för några år sedan. Men någonstans så den här visionen man har kring ett multiverse där du bara kan springa runt i en enorm värld, där är vi inte riktigt idag. Men jag tror definitivt att VR kommer växa som en nisch. Jag tror PlayStation kommer satsa mycket på det. Jag tror både Facebook, Epic Games, Steam. Det finns väldigt många aktörer som ändå utvecklar hårdvara. Så att över tid så kommer det bli allt mer intressant. Jag tror också att om man får göra en gissning så kommer nog ändå en av Apples nästa produkter att ha att göra med AR VR också. Och det är inte omöjligt att antingen så blir en flopp eller så skulle det kunna bli en kategorikillare inom AR-nischen. Så det kommer nog vara tilltagande, men det kommer nog inte att förändra världen över en natt.
Ja, men på tal om AR och VR, då har vi ett bolag som sysslar rätt mycket med det och håller på att expandera de funktionerna. Och det är ju Unity. Skulle du kunna gå in lite på varför du tycker de är intressanta?
Unity kom ju till börsen under hösten. Det är ett amerikanskt bolag som imponerande nog då faktiskt har 71% av topp 1000 mobilspelsutvecklare i världen som kunder som använder deras plattform för att både utveckla och drifta mobilspel. Vi märker att alla spelmotorer, det är svårare och svårare att göra en spelmotor. Både om du vill göra 3D-grafik eller om du vill kunna skapa relevant och agilt innehåll för dina användare. Så att det är svårare och svårare för en liten spelstudio att klara sig utan de verktyg som Unity har. Inte minst på mobilsidan. Så att det är ett bolag som växer väldigt snabbt. De är en global kategorivinnare i sin lilla nisch, eller en ganska stor nisch snarare. De fick en väldigt bra start på sin börsresa. Kom väl vid en Q4-rapport som var... Rapporten i sig var inte något fel på, men de guidade lite försiktigt för 2021 och sa vi ska bara växa 24%, tror jag man sa. Och det var väl lite för lite för det bolaget, hur man nu ska tolka om det var en försiktig guidance eller inte. Men fortfarande så är det ju ett bolag som har en särställning och som kan investera i mycket högre fart än många konkurrenter inom spelmotorer för mobilspel. Och har då, jag tror att det är 3 miljoner utvecklare nu som har gjort någonting inom på deras plattform de sista åren, som bara i sig är en enorm siffra.
Hur tror du framtiden ser ut för Unity? Du säger ju själv att det är ju nästan omöjligt att sitta och utveckla sin egna spelmotor. Tror du att det kommer bli en winner take all på den marknaden också?
Det kommer inte bli winner take all, men det kommer vara att en aktör kommer nog ha en väldigt stor marknadsandel. Och om det är 71% eller om det är 50% om ett par år, oavsett. Jag tror i dagsläget så är det 2,7 miljarder människor som använder appar som driftas på Unitys plattform. Det är klart att om du fortsätter göra det över tid och du är ett SaaS-bolag med återkommande intäkter och du bygger verktyg som är mer och mer avancerade som din utvecklare vill använda, så över tid att ha den positionen så kommer ytan under kurvan att vara väldigt, väldigt, väldigt stor. Och jag tror till och med mycket större än ett Adobe som ändå håller på med något som är väldigt mycket mer nischat än vad Unity gör.
Vi håller oss kvar lite i spelvärlden. Jag tror ändå vi måste kommentera lite kring Embracer. Jag vet att många vill höra det. Jag vill också höra kring det. Det är ju största innehavet i bägge era fonder. Jag skulle framförallt vilja höra generellt vad ni tror om bolaget, men också just de här triggerna som ligger just nu, att man ska byta över 10 färre 16 som redovisningsmetod. Också ett planerat listbyte kanske.
Ja, men Embracer, vi har varit med länge. Vi har varit med sedan börsintroduktionen. Vi tycker att bolaget har gått från klarhet till klarhet. Vi tycker att, om man vill vara lite kritisk då, det var ju något kvartal här när de gjorde väldigt många förvärv. Och man själv fick lite magsår och tänkte, har Lars blivit galen? Men jag tycker framförallt det senaste förvärvet av Gearbox var det finaste förvärvet man har gjort. Och då kan man ställa sig frågan, varför lyckas Embracer köpa ett så fint bolag? Och det är för att de har byggt ett bra hem för en spelutvecklare. Och de har idag en särställning att det är väldigt många spelutvecklare i världen som vill bli en del av Embracer. Lars Wingefors är en fantastisk affärsman. Han är väldigt långsiktig i allt det han gör. Ett av de bästa knepen om man själv vill skapa sig bra sparkapital, det är att göra saker långsiktigt med långsiktiga människor. Och i den kategorin så är Lars otroligt duktig och har, tycker faktiskt, gjort det väldigt, väldigt bra sen börsintroduktionen på alla sätt och vis. Både kommunikativt, i hur han gör affärer, och det, när man pratar med honom, det handlar om att träffa människor och skapa förtroende och trust. Det är så de lyckas stänga sina förvärv. Tittar nu på de sista rapporterna, så har också backkatalogen i Embracer sålt bättre och bättre. Och det är väldigt tacksamt, för du måste inte göra ett nytt spel för att klara morgondagen, utan du kan fokusera mer på kvalitet. Och jag tycker ändå att de nu har ett mer diversifierat kassaflöde från olika studios och olika vertikaler, vilket ger lägre finansiell risk. Och att trots att de blivit så här mycket större, så är de ändå i den här lilla sweet spoten att de kan förvärva mellanstora spelutvecklare i världen. Och de har en särställning att de faktiskt vill bli en del av Embracer. Och den faktorn tror vi kommer vara, fortsätta vara positivt de närmast kommande åren. Sen får man då inte glömma heller, ett av få Embracer-spel jag spelat de sista två åren, det är Valheim. Jag la ändå 10 timmar på att spela så mycket kunde och få en liten uppfattning kring vad är det för longevitet och vad är det för djup i det här spelet. Och det är otroligt imponerande att en liten studio på 4-6 anställda kan göra en speltitel som på, vad är det, 1-2 månader säljer 6 miljoner enheter. Det finns ju fler sådana kinderägg i ett Embracer utöver Valheim. Jag tror att kan de bara vara lite mer entreprenörsdrivna och inte bli lika corporate som ett EA, då har de jättebra förutsättning med nuvarande bolagsstruktur att skapa aktieägarvärde över tid. Funderar man på då listbyten och IFRS eller inte? Jag tycker att det viktiga är att man över tid investerar i kvalitet. När bolaget blir större så måste man också bli bättre på rapportering. Man måste bli bättre på kommunikation. Man måste bli bättre på särredovisning. Och både bytet till IFRS och bytet av lista, det är något som långsiktigt är positivt. Men isolerat i sig så tror jag att ingen av de två kommer få en jättestor inverkan. Ibland tycker vi också att det är bra om de blir lite tydliga med sin rapportering, att man kan förstå organisk tillväxt. Men det är inte alltid jättelätt när man gjort så många förvärv som de har gjort.
Det där är en fråga jag tänkte ta upp. Förvärvad kontra organisk tillväxt, hur ska man tänka kring det? Ganska relevant fråga då också, med tanke på just för att Embracer har blivit så populärt, så har vi sett väldigt många kopior komma till börsen nu. EG7, Zordix, M8G och så vidare och så vidare.
Överlag så kommer organisk tillväxt alltid vara bäst. De flesta bolag vi äger har framförallt en väldigt hög organisk tillväxt. Sen så tror jag också att förvärvad tillväxt, om man gör det på rätt sätt, så kan det bli väldigt bra för aktieägare. Men du vill ju inte investera i ett bolag som går till banken, tar ett lån, gör jätteförvärv, pumpar upp aktiekursen och sen så har man en negativ organisk tillväxt. Så man måste deleva verksamheten för man blir överbelånad. Så att om man investerar i ett bolag som är förvärvsdrivet, då är det ju ändå väldigt viktigt att hålla koll på hur man tar tillvara på de här förvärven. Och vad är det för typ av bolag man förvärvar och vad har man för corporate governance-struktur? Och där tycker jag fortfarande att Embracer faktiskt har en väldigt bra governance-struktur och att de har all möjlighet att fortsätta växa och göra bra förvärv och inte bara köpa någonting för att det ser bra ut kortsiktigt. Men definitivt, det är klart att om det går bra för ett Embracer kommer det dyka upp många andra som ska göra samma sak. Och det är inte alla av dem som kommer vara framgångsrika.
Vad tror du kan vara en varningssignal om det börjar slå över mot annat håll? Att de kanske förvärvar fel objekt och det inte leder till den här dynamiken man ser nu?
Det är en jättebra fråga. Det är svårt att ge något enskilt svar. Jag tror väl att en sak som Embracer har som fördel är att jag tror Lars inte är en förändrad person idag från han kom till börsen. Jag tror att han är väldigt stark övertygelse och väldigt starka värderingar som person. Och då blir det enklare att göra det här hållbart och långsiktigt. Jag tycker väl att det finns otroligt många småspararbolag där man kan se transaktioner som är mysko, som är kortsiktiga, som bara är till för att på något sätt försöka sminka sin verksamhet. Och när går ett framgångsrikt bolag över från att vara... Den är väldigt, väldigt svår att säga. Jag tror väl generellt att det är svårare för ett dataspelsbolag ändå än om du jämför med ett Adobe. För att någonstans inom B2B software och B2C software, där det blir lite mer winner takes it all, där går det nästan inte att misslyckas med dina förvärv. Har du störst fritt kassaflöde av alla bolag inom dating på nätet, då kan du köpa alla konkurrenter. Det är svårt för någon att komma ikapp då. Men inom dataspel, det kommer alltid vara en väldigt fragmenterad industri. Även fast det skapas fler konsolideringsstories där ute. Så att jag tror man bara får, man får läsa varje kvartalsrapport för sig. Och skaffa sig en ny uppfattning efter varje kvartal i Embracer eller andra förvärvsdrivna bolag.
En sista grej vi måste ta upp som vi fått flera frågor om. Vi var ju tidigare inne på det här med att retailinvesterare eller privatinvesterare har blivit allt mer vanliga på börsen. Inte minst med tanke på att man i USA skickar ut checkar till vanligt folk. Många stoppar in i aktier. Nu pratar de om att många millennials har typ 50% tänkte man antagligen lägga in på aktier eller investeringar. Och jag hörde nu en siffra också att man tror att runt 10% av de här stimulanscheckarna man ska skicka ut kommer kanske kunna hamna eller kommer eventuellt hamna i bitcoin. Så då måste vi ändå fråga, hur är er syn på bitcoin? Är det någonting ni tittar på? Och jag förstår att ni inte får handla det direkt i fonden, men däremot finns det ju vissa liksom bolag som man kan använda som en proxy för det.
Vi har träffat väldigt många bolag inom krypto, inom bitcoin, och har vi inte hittat något som vi tycker skapar någon slags mervärde för mänskligheten än. Någonstans så är det otroligt många ruttna bolag inom det segmentet. Och det är klart, nu ser man ett Tesla eller kanske någon amerikansk bank som ger någon högre grad av acceptans. Jag tycker det läskigaste med bitcoin, det skulle vara om amerikanska myndigheter fick för sig att det var ett verktyg för att tvätta pengar. Och att man gjorde någon slags amerikanskt förbud eller förbud att handla krypto eller bitcoin med dollar. Den utredningen pågår nog, och det är väl omöjligt att säga vad den kan landa i. Det kanske är så att bitcoin redan nu är så demokratiserat så att det inte ens går att stoppa för amerikansk myndighet, för att det inte är liksom praktiskt möjligt att förbjuda ett sånt fenomen. Så att jag tycker väl att det är väldigt svårt att hitta någonting inom blockkedja som vi har hittat som ett use case. Jag tycker ändå också sorgliga med bitcoin är hur mycket el och hur mycket CO2 som går ut att producera en digital valuta. Då borde det finnas något bättre sätt att skapa en penningmängd som är kanske lite mer beständig och där inte finns möjlighet för någon att trycka nya sedlar. Men så att vi har varit väldigt försiktiga, och väldigt många som håller på med bitcoin är väldigt spekulationsdrivna. Och sen så kommer det säkert vara någon blockkedjeteknik som blir väldigt framgångsrik, definitivt.
En sista fråga som jag måste få med också, helt av egoistiska skäl. Plaid, ett superuppmärksammat och populärt innehav bland finanstwittrar och så vidare. Varför äger ni inte dem?
Det finns många framgångsrika bolag där vi kanske tittat på dem och sen så hamnar man direkt lite på bakfoten. Att man kikar på värderingen och sen helt plötsligt är bolaget 20% högre än när man började kolla bara veckan innan. Så att vi har träffat dem lite de sista åren. In hindsight så kanske man skulle varit lite modigare. Vi tyckte att de var fortfarande ganska hårdvarudrivna. Träffat många som framförallt utvecklar konkurrerande plattformar som tror lite mer på open source än vad Plaid har. Det borde inte vara omöjligt för större konkurrenter att göra liknande produkter, men det har ju inte kommit än. Så att jag kan säga så här att det har inte riktigt passat vår typ av investeringsprocess. Och vi har varit lite för försiktiga de gånger vi kikat på det historiskt. Jag tycker det är ett väldigt välskött bolag. De verkar superduktiga. Rätt kommersiellt fokus, så att det är nog ett fint bolag. Och om det är något jag skulle själv göra mycket jobb på om jag är aktieägare, det är att förstå det här. Kommer man om ett par år att acceptera att man installerar proprietärt, eller vill man ha mer open source för att det blir billigare och bättre för alla? Och det är svårt att ge ett svar, men smarta hem, det kommer fortsätta.
Ja, du har ju varit med i podden tidigare, så du har redan svarat på den här frågan. Men det är en återkommande fråga i den här podcasten, och det är vad din bästa / sämsta investering är och vad du har lärt dig av dem.
Ja, vi får ta då modern historia de sista 2 åren. Så i procentuellt så var faktiskt den sämsta investeringen vi gjort sedan vi startade var nog Zootech. Det lilla irländska mjukvarubolaget som var ett av innehaven när vi kickade igång till ny teknik. Hade en otroligt tuff period, jag tror aktien var ner 92 eller 93%. Och sen så kom det in nya aktieägare som faktiskt fick rätsida på bolaget, och nu ser det mycket, mycket bättre ut. Men i procentuella termer så var det nog kanske en av de jobbigaste investeringarna de sista 2 åren. tittar man på bästa investering så är det ju någon av våra gamla darlings som vi har varit med i många år. Där bolaget har fortsatt att utvecklas väl. Så att gammal är äldst, jag tror att ändå Embracer är i alla fall topp 3 på bidragsgivare. Så det har varit bästa investering nu i närtid. Bolaget har fortsatt gått väl och vi har haft en relativt stor position. Ett bolag som vi ser att de drivkrafterna som skapar den historiska avkastningen faktiskt finns kvar. Och man lär sig nya saker varje dag. Det är svårt att ta någon enskild slutsats, men någonstans att vara extremt ödmjuk för att alla bolag är olika. Trots att man känner igen vissa faktorer så världen är alltid otroligt komplicerad. Och hur mycket tid man än ägnar så känns det ibland som att man aldrig riktigt får grepp om alla bolag och alla trender. Och det tror jag, det kan man nog aldrig få. Så frågan är alltid vad man ska göra avkall på. Och någon lärdom är väl att ibland får man kanske vänta lite längre då, som i Sotex fall, till att produkten faktiskt verkligen funkar. Det är nog flera privatinvesterare som någon gång investerat i ett förhoppningsbolag i lite för tidigt skede. Så att våga ha självförtroendet och modet att vänta tills att något verkligen fungerar, det är väl en sån här evig läxa som gällde även i Sotex.
Då säger vi stort tack för att du gästade podden, Carl.
Tack för att vi kom hit.
Ja, och för sakens skull så ska vi väl kanske nämna att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk också på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och för transparensens skull så, ja, det mesta vi har pratat om idag har ju Carl i sina fonder förstås. Så han har ju ett intresse i att prata med de bolagen. Vi kan ju också nämna av dem vi har tagit upp lite större här, så har ju du och jag olika intressen i bland annat Embracer och Plaid, är väl de som är intressanta. Rugvista där också, eller Rugvista, eller fast man vill kalla det för, har jag tecknat också. Den börjar ju handlas samma dag som det här avsnittet släpps. Så är det med det. Men du, om man vill kontakta oss.
Ja, det kan man göra på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod eller på Francen_Fabian på Twitter också. Men det finns ingen Niklas där, så skit i honom.
Sist men absolut inte minst vill vi såklart säga stort, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's AURA.com/safety.